Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll flyger berättarstafetten vidare på temat om fåglar. Naturmorgon bjöd ju på sin berömda fågelsångsnatt i P1 nu under helgen. Och alla som har varit ute och lyssnat i skogen så här års förstår jag att det beror på att våra bevingade vänner är lite extra aktiva just nu. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något intressant du varit med om i Fågelväg medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är ni beredda, gott folk? Ja, men då flyger vi.
Och jag tittar och tankar och hör det där kvittet. Men nej, jag kan inte se någonting. Jaja, tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, så känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
Jag var med min farmor och farfar och vi var på någon lekplats och så skulle vi äta macka. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel och då satt ju en hök på en av hönorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan.
Vi var i Dubai på semester och var ute vid området kring Burj Khalifa. Då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar. Och ja, min mun åkte upp. Rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i munnen.
Och jag har kommit i kontakt med en liten undulat. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Så rätt som det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Och det liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Vi provar med lite diverse efterlysningar, men ingen napp. Sen dess så bor han här, han heter Rutger.
Gustav upptäckte en liten fågelunge i håret när han var ute och körde bil. Viss panik uppstod såklart när den började flaxa runt där i kupén. 10-åriga Lana blev av förklarliga skäl väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud. Ida har en tam kråkfamilj som skyddar hennes höns. Lena stod nedanför världens högsta byggnad och tittade upp med gapande mun. I just det ögonblicket passade en fågel på att skita. Och så var det Henrik där på slutet då som adopterade den bortflugna lilla undulaten Rutger. Det här var några av historierna som har kommit in hittills. Men jag är säker på att det finns fler som har märkliga, mäktiga, intressanta eller spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på ett överraskande fågelmöte? I så fall är det bara att lyfta luren. Välkommen in i programmet, Marie.
Hej!
Vad är det du har varit med om apropå fåglar?
Ja, då var det så här att det var många år sedan jag och min dåvarande sambo befann oss på vårt sommarställe tillsammans med svärföräldrar. Mm-hmm. Och med oss ute i trädgården i det fina vädret hade vi våran papegoja som sitter på axeln och spejar runt lite grann och sådär. Och så kommer våran granne dit med sin lilla Jack Russell-tik. Och jag vet inte om hon blev skrämd papegojan där, men han flög i alla fall ner på marken och det tog ju bara 2 sekunder så satt ju den här Jack Russell-tiken runt halsen på papegojan och började ju ruska runt papegojan så fjädrarna flög åt alla håll och kanter.
Nej.
Svärmor slänger sig på marken och får tag i hundens bakben och sambon där försöker ju ta loss papegojan. Till slut får vi loss papegojan i alla fall och han sätter då upp den här papegojan på axeln igen så han ruskar och ruskar på sig så fjädrarna flyger åt alla håll och så säger han, oj då, säger den här papegojan. Så han förstod precis vad det var som hade hänt och förstod allvaret i detta, men att han hade klarat sig i alla fall. Så ja, den här, vi trodde inte det skulle vara så mycket kvar av papegojan efter den där ruskandet, men han satte sig på axeln och tittade sig omkring och uttryckte sig utifrån hur han kände det.
Oj då!
Oj då, ja.
Hade du hört papegojan säga oj då innan?
Nej, inte just oj då. Han pratar lite grann och busvisslar lite och sådär. Men just det uttrycket har jag aldrig hört förut.
Ja, det var ju otroligt passande.
Ja, det kom fantastiskt passande måste jag säga.
Oj då, jag höll på att bli uppäten av en Jack Russell.
Ja, exakt.
Vad hette papegojan?
Ja, det fantastiskt ovanliga namnet på en papegoja var ju Jacko då.
Såklart, men det är väl ett underbart papegojnamn.
Ja.
Oj då, sa Jacko.
Oj då, sa Jacko.
Men vad skönt att Jacko klarade sig.
Ja, det var väldigt skönt.
Jobbigt för hundägaren där, grannen.
Ja, han blev lite svettig ett tag där innan vi fick loss käkarna från papegojans hals.
Ja, jag är mycket glad att höra att det avlöpte väl och jag förstår att det här var en otroligt bizarr scen att beskåda.
Ja, det var lite svettigt där ett tag.
Det var lite svettigt där ett tag.
Ska jag säga.
Oj då! Tack. Oj då. Marie!
Ja, tack.
Ha en god kväll.
Ja, du med. Tack. Hej!
Här är en lite annorlunda fågelrapport från Karina som skriver till oss via Facebook-sidan. Jag hade laddat ner en app som visar vilka fåglar som sjunger. Uppkom koltrast, blåmes, lövsångare, ja de vanliga småfåglarna som hördes. Jag kände plötsligt hur jag började släppa ur en fis. Jag satt ju alldeles ensam på altanen. Så jag släppte av den. Upp på skärmen kommer texten morkulla. Det är väldigt märkligt. Låter de verkligen som en fis morkulla, det undrar jag. Nu ska vi se om vi har Timo med i telefon. Hallå?
Hej Christer, vad Timo.
Hej Timo, vad är det för bevingad vän eller ovän vi ska föra om nu?
Hör du mig bättre nu för det var lite problem. Jag bor i Svabensverk och vi har lite problem här.
Ja, jag tycker jag hör det ganska bra. Vad är det du har varit med om när det gäller fåglar?
Jo, det är så här att jag flyttade hit för 2,5 år sedan ungefär från Portugal. Jag bodde i Albufeira, i gamla stan i Albufeira.
Jaha.
Och där hade jag ju då en lägenhet som jag bodde då upp på en höjd. Där hade jag då, jag gick alltid promenaden ner till stranden vid trappen, ner till stranden, promenera 40 minuter hem och så vidare. Och en morgon när jag vaknade så såg jag att det var någon som iakttog mig då, så jag satt på min terrass och åt frukost när jag kom tillbaka.
Ja.
Och då var det en stor albatross som är alltså 4 gånger större än mås, jättestor. Och de var ju stora näbbar och så iakttog mig och han blev mer och mer bekant som kom närmare. Så han började komma och käka frukost med mig. När jag satt där vid min frukostbord där på kanten och så var det en sån där metall, eller vad det är, murad räcke. Så han kom närmare bekant. Så han satt i 20-30 centimeter från mig. Och vände på huvudet och ville ha frukost med mig. Så jag bodde där i 6 år. Så han blev mer och mer bekant. Och vi käkade frukost han och jag. Så jag döpte dem till Charlie.
Charlie? Men alltså, det är ju en dröm för många att få se en albatross. Du har alltså ätit frukost med en i 6 år.
Ja, alltså de flyger ju inte. De seglar ju bara, vet du. De har ju så enorma vingar. Så att när jag tog promenaden då på morgonen så gick han trapporna ner till gamla stans beachen. Och så svävade han ovanför mig. Han var alldeles still. Alltså, han tänkte att han bara gled med mig 40 minuter. Gled med mig tillbaka och upp där. Och så jag tog en dusch och så när jag kom upp där och skulle käka på kaffekoppen och min frukost. Då satt han och väntade på mig vid bordet där. I 6 år.
Vilken underbar morgonrutin.
Ja, men sen min bror kom ju dit och han trodde jag var ju i åren. Och eftersom jag bodde ensam där så var han ett jättestort sällskap till mig. Så min bror sa så här, nu måste min bror ha blivit senil. Alltså förstår du, att det, man berättar lite grann. Så, nu ska jag inte berätta om mig för de tror inte på mig. Så han och jag skulle äta frukost. Och han tog duschen och så de har ju en stor näps. Han hade glasruta hela vägen där på ordning. Det var en trappa som gick upp då till terrassen i gästrummet. Knackade han på rutan där för dörren var stängd. Han ville komma in. Han satt stod alltid inne i hallen. På övervåningen och titta med huvudet ner när jag ska komma med frukostbrickan. Och min bror sa så här, är det någon som knackar på dörren? Nej, det är Charlie, sa han. Och då Charlie förstod inte det. Då såg han och så tittade han upp och stod en bild. Den här måste jag ta en bild och förklara för det här kan inte min fru förstå när jag kommer hem. Så tog han en bild och där var Charlie. Och lunkan sakta flög upp och så satt sig vid mitt frukostbord. Så vi käkade frukost och alla vi tre höns. Och han sa, det är fantastiskt, vilket sällskap du har. Och hur har du fått den så tam? Nej, jag har inte försökt. Han har sökt sig till mig i 6 år. Kom han då varje morgon. Och när jag tog morgonpromenad så flög han mig eller gled. Sakta, sakta. Och det är mäktigt att se. De bara stack ut vingarna, vet du, så havs. Atlantvinden blåser på. Så följde han med 40 minuter, så flög vi tillbaka. Och så upp på trapporna, upp på terrassen, tog en dusch. Och tog en kopp espresso och tog en kaka till mig och till Charlie.
Jag är väldigt glad att din bror fick se det där med egna ögon så att han inte behövde tro att brorsan har blivit helt senil.
Ja, exakt, exakt. Och den story, den storyn har han berättat om igen.
Ja, vilken grej, Timo. Tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Och jag förstår att du saknar Charlie nu när du har flyttat hem.
Ja, alltså det var ju som en hund.
En väldigt stor och flygande hund. Timo, ja, tusen tack. Ha en riktigt god kväll nu.
Tack för ett bra program.
Ja, du också. Hej då, Timo.
Hej.
Det är många som ringer här. En som har gjort det också är Ola. Välkommen in i programmet.
Ja, men tjena.
Var ringer du ifrån?
Jag ringer från Vetlanda, utanför Vetlanda är jag från.
Och vad är det för fågelupplevelse du har att bjuda oss på?
Jag har en fågelupplevelse om en kaja, ja, som var på besök mot mig själv. För några år sedan kom jag från jobbet och öppnade dörren till huset. Och sen är det så här, otaktyst, ungefär som en barn liksom hittar på något djävulskap, du vet. Den tystnaden. Man känner att det är något som är konstigt.
Jag vet precis vad du menar.
Du känner igen det, ja. Då går jag in i mitt sovrum som är på nedervåningen och tittar in där. Då sitter det en kaja på sängen, eller en kajunge var det, en ung kaja, mitt på sängen.
Var har den kommit ifrån?
Ja, det kommer vi till. Okay. Jag tror jag vet var den kommer ifrån. Men till saken hör jag att jag hade en röd hankatt under tiden också. Som kallades för Ruben, eller kallade för rubbade Ruben. Han var lite speciell, den här katten. Och han hinner också se den här kajan innan jag inser att jag måste få ut den här fågeln innan han får syn på den. Så han kom ju in där och sen är ju sexen igång. Kajan får syn på katten. Katten efter, jag efter, katt och kaja.
Och hur avlöper det? Det låter inte som det kommer att sluta bra.
Det avlöper. Vi springer efter varandra så det ser ut som om typ seriestripp ungefär. Liksom kajan först, de skriker och flaxar i livrädd. Och katten försöker ju fånga den och jag försöker ju få tag på kajan. Få skydda den. Och så det är liksom ut i vardagsrummet, in i köket och sen vidare upp på övervåningen. När vi har snurrat några varv, när han hittar ut dit och på övervåningen. Och då höll jag på med att fixa i ordning rum där uppe. Och hade en gammal kamin där som jag hade dragit undan. Då flyger kajan in i anslutningen för rökröret på kaminen. Alltså i skorstenen. Det var ju där den hade trillat ner.
Ja, det är klart. Men tror du att den lyckades ta sig ut den vägen också?
Nej, den kom ju inte ut där. Det blev som en årsvänsgränd. Så jag fick ju tag i den där, in med armen där in, och det var lite sotigt och dånt. Så liksom hela armen in och fick ju tag på den här stackars kajan. Och skyddade den, och katten sprang runt benen och var fortfarande intresserad. Och ut och släppte ut den. Men den var ju helt livrädd, stackars fågeln.
Det är klart att den är livrädd. För det första, var har jag hamnat? Och sen, där kommer en gubbe och ett stort kattodjur. Det är klart att kajan var en tuff dag för kajan.
Det är nog rätt så komiskt, tycker jag, tänka mig om någon hade filmat detta.
Men vad fint att du lyckades få tag på fågeln och få ut den innan katten tog den.
Ja, det var väl det viktigaste. Jag är en ganska stor djurvän.
Men lyckades du åtgärda rökkanalen där så att det inte gick att komma in igen,
ja,
för andra fåglar?
Ja, det har inte kommit in några fler kajer i framtiden. Då handlar de i så fall i kaminen. Så de gör.
Ja, Ola. Man vet aldrig vad som ska hända i vardagen. Man kommer hem och det är något som känns annorlunda. Sen kommer svaret, ja, det var en kaja på sängen. Ja.
Och jag blir lite överraskad av fåglar på andra sätt också i livet, men det kan vi ta en annan gång.
Ja, men då tar vi det en annan gång, Ola, och så tackar jag så hemskt mycket för den här rapporten.
Ja, tack så mycket.
Ha det fint, Ola.
Detsamma. Hej. Ja,
hej då. Varmt välkommen in i programmet, Malin.
Hej, hej.
Hej Malin, vad är det du har varit med om?
Jo, det var så här att det var en tävlingsduva som landade i min trädgård.
Jaha.
Och kravlade sig upp på min uteplats helt utslagen.
Aj då.
Och ja, så den är ju ringmärkt på bägge fötterna. Eller, ja, vad heter det? Fötter? Tassar? Ja. Så då kunde man slå upp det på nätet, vem som ägde den här duvan. Och då var det en ägare i Danmark, så jag kontaktade han i Danmark. Så han berättade då att han bodde själv i Köpenhamn, men de hade släppt dem i södra Danmark. Och det hade varit väldigt blåsigt, så de hade tappat orienteringen. Så den hamnade i Varberg istället. Och han sa, det är bara mata den, och så om du kan packa ner den i en låda så kommer det någon från Malmö och hämtar den.
Vad då för låda?
Nej, en vanlig papperslåda.
Jaha.
Men jag kunde inte få tag på den. Den ville ju inte att jag skulle ta i den. Så den fick vatten och frön och så. Så den var hos mig och åt och så. Och sen så efter några dagar så började den sätta sig på taket. Men den kom ändå ner och åt. Och helt plötsligt efter en vecka så var den försvunnen. Och jag fick alltså inte den i en papperskartong till Malmö, men efter några dagar så fick jag bilder från ägaren i Danmark. Då hade den kommit hem.
Det är ju fantastiskt det där, hur fåglar kan navigera.
Ja, så att efter det var jag tvungen att läsa på om och titta på filmer om tävlingsduvor. De är ju tydligen i Thailand och så, och Hongkong och sånt, så är det ju jättedyrt med duvor. Och de är såna här farmer och sånt som de köper dem för flera miljoner och
flera miljoner.
Tävlar.
Det var värst. Ja, ja, det lät mycket. Du. Men den här duvan då, den känner jag, nu orkar inte jag längre. Jag får sätta mig här och vila lite och stanna en hel vecka.
Ja, den var helt utslagen. Den klarade knappt någonting. Men den hade väl flugit i fel då eftersom det var så blåsigt. Och så hade den väl inte fått någon mat. Det är ju rätt långt från Köpenhamn till Varberg.
Trivdes ni med varandra, du och duvan?
Ja, den. Jag kunde sitta bredvid och så åt den, men inte så att jag kunde klappa den eller någonting.
Nej, men det
så
var,
tar man
var
inte.
Trevligt sällskap ändå.
Ja,
men det var ju väldigt rådigt av dig att kolla upp det här med ringmärkningen och höra av dig till ägaren i Danmark. Jag antar att han eller hon måste ha blivit väldigt lättad.
Ja, vi hade lite svårt att kommunicera, men han berättade i alla fall vad jag förstod, att det var en... Det var en första flygtur för den här duvan. Den var inte gammal. Så det kan ju ha varit en anledning till att den navigerar fel också. Men den hittar ju hem efter ett bra tag.
Ja, och den verkar ju ha landat på rätt plats.
Ja, det hade den.
Den fick frön och vatten.
Och den var så vacker också. Det var ju ingen sån här stadsduva, utan den var ju så här grön och vit och svarta. Otroligt fin duva var det. I färgerna, jag har aldrig sett en sån färgstark duva.
Tog du någon bild?
Ja, jag har en bild.
Det skulle jag väldigt gärna vilja få se om det går.
Ja, jag ska bara leta fram
den. Det är ingen brådska. Vi har ju tråden på Facebook där. Det kan du lägga upp när som helst egentligen. Men det vore roligt. Och stort tack för att du ringde, Malin. Häftig upplevelse.
Ja, det var häftigt. Så alla som hittar en ringduva, som kan, de kan slå dig på nätet. Vem som är ägare, om de ser numret. Så det är bra att veta.
Det är bra att veta. Tack Malin.
Okej, tack så bra.
Hej då.
Hej.
Ja, det är väldigt olika sätt man kan komma i kontakt med fåglar. Här var en fin historia som Jonas skriver. Hej kvällspasset. För några år sedan tog jag hand om en skadad råkunge. Hade själv inte tid att hjälpa honom, så min särbo tog på sig ansvaret för det lilla odjuret. På natten ställde hon larm varje halvtimme för att mata och kolla till den, tills det var helt säkert att han skulle överleva. Vi masserade hans skadade vinge och grepptränade hans ena fot till hans lärde sig att flyga på eget hand och kunde sitta själv. Det lilla odjuret fick heta Krax. Vi fick ynnesten att känna honom i 6 månader, och det är de mest fantastiska månader vi har varit med om. Krax tog ingen skit och han visade väldigt tydligt vad som var okej och inte. Han skrämde katterna, nöp hunden i svansen, men de blev bra kompisar till slut. Dessutom vaktade han våra höns mot räven. Skulle vi plocka svamp följde med i bilen och visade vart kantarellerna fanns. Det gällde bara att vara snabbt framme, för annars slet han sönder dem med näbben. En dag på hösten såg min särbo att Krack såg deppig ut och hon förstod att det var dags för honom att lämna. Han satte sig på hennes arm, snackade lite och flög iväg. Vi såg honom aldrig efter det, men vi kommer aldrig att glömma denna fantastiska lilla personlighet. Välkommen in i programmet, Conny.
Hallå Christer, Conny här.
Hallå Conny, vad kan du berätta för oss om fåglar?
Ja, jag har ju haft den fantastiska äran att vara ett sexobjekt för 15 kalkonhönor en gång i tiden.
Ett sexobjekt för 15 kalkonhönor? Berätta, hur gick det där till? Det låter väldigt märkligt.
Ja, kalkoner, vi födde upp kalkoner. Vi bor på en gård söder om Vadstena. Mm. Eller Vadstena som man säger internationellt då. Och vi kläckte fram såna här kycklingar. Vi köpte ägg och så vi hade ungefär 15-20 hönor och 15-20 tuppar. Mm. Och så stod jag på lagårdsbacken och plötsligt så låg alla kalkonhönorna i parningsställning runt mig.
Hur ser den sådan ut?
De kryper ner på backen och så visar de rumpan, kan man säga, i enkelhet då, eller bakdelen. Aha. Det är en ganska intressant skapelse. De har något som heter en kloak. Det är både allt möjligt, men där ska kalkonhönorna, tupparna, hoppa på sen när det är tänkt. Då. Och utanför dem, den här ringen, så stod en gäng kalkontuppar och de var jättearga. Och det visar kalkontupparna genom att de blir alldeles röda i ansiktet. Det skulle också kunna vara så att de var väldigt parningssugna. Och jag förstod absolut ingenting.
Men du menar så att 15 stycken hönor står i den här ställningen och tupparna runt omkring och det är liksom väldigt laddad stämning?
Det är lite laddad stämning kan man säga.
Vad berodde detta på då?
Ja, jag förstod ingenting först. Jag brukar stå och hugga ved på laggårdsbacken och de brukar gå ut i våran trädgård och böka och ha det bra. Så det har aldrig hänt förut. Nej. Förrän jag börjar fundera på, jag har en röd t-shirt på mig. Och deras tupparnas huvud blir röda när de vill parna sig. Och det här måste ha varit den största kalkontuppen de här tjejerna någonsin har sett då. Så jag gick helt sonika in och bytte till en vit t-shirt och då släppte spänningen.
Du tog på dig fredens färg istället.
Ungefär så, ja. Och det har varit allt mycket bättre. Tjejerna och killarna där ute började träffa varandra och jag var inte något sexobjekt längre.
Det låter skönt för alla inblandade, men vilken intressant erfarenhet. Och då förstår jag att röd t-shirt, det lät du bli av på dig fortsättningsvis.
Ja, det var ganska enkelt. Det var lätt att förstå. Så att, men innan man förstår vad det händer, varför händer det här, det var väldigt spännande.
Det är så intressant med det här programmet tycker jag, för att jag vet ju varje dag innan jag ställer mig över mikrofonen att jag kommer nog få lära mig något nytt ikväll, men jag har ingen aning om vad. Tydligen var det då bland annat att om jag träffar kalkonhönor så ska jag inte ha på mig rött.
Nej, inte om det är kalkontuppar involverade i alla fall.
Tack för tipset.
De här väger ju 15-20 kilo levande, så att det är ju inga små pjäser de här tupparna. Och tjejerna väger ungefär 13-15 kilo, så att det är inga små djur vi pratar om.
Nej, det är bättre att de håller på med varann.
Ja, absolut.
Tack för en fascinerande historia, Conny. Och ett bra tips.
Ja, vad kul att prata med dig. Absolut.
Ja, detsamma.
Tack ska du ha.
Ha en god kväll. Hej då, Conny.
Detsamma. Hej.
Ja, jag fick nyss besked här om att det ska finnas någon mer på Vänt i luren. Vad kul. Då säger jag god kväll, Marit.
God kväll säger jag också.
Hej, du har också stött på en fågel som på något sätt gjorde någonting som du inte hade räknat med. Misstänker jag i alla fall.
Ja, precis. Den här var också röd. Mm-hmm. På tal om kalkoner eller vad det var innan här nu. Ja. Nej, det var inte kalkoner vi pratade om.
Jo, det var det. Kalkonhörnor och tuppar.
Ja. Jag tuppar röd. Men jag satt ute på altan här och i solen precis i början på april. Mm. Och så låg jag i den där solstolen med mina vita ullsockor. Jätteskönt. Solen värmde. Så blundade jag lite, somnade nästan till. Och så kände jag någonting på tån. Tittade lite försiktigt. Det var helt lugn. Då sitter det en rödhake på min strumpafot. Och han tittar på mig. Och de är ganska... De ser ju lite tuffa och studdiga nästan ut. Sitter där och hoppar och med bröstet lite. Och sen så plötsligt så tar han lite utav min strumpa, bomaterial och flyger iväg.
Kom den tillbaka för att hämta mer?
Nej, det gjorde han inte. Han var jättesöt, han fattar. Han tittade så fint och jag var helt lugn. Han tittade lite på mig och så tog han den där tussen. Då. Men jag tror han bor hos grannen. Jag får ju liksom hoppas att det är den som bor där. För mitt över så hoppar det in en röd hake ibland under tegelpannorna.
Jag kan ju tänka mig att bitar av dina fina vita ullsockor är väldigt bra byggmaterial för bo.
Ja, jättebra tror jag. Så här. Ja, men liksom det är liksom, man blir lycklig utav bara att se dem. Liksom, ja, det blir man.
Nej, och den närkontakten, att han faktiskt satt på tån.
Ja, det gjorde det.
Det var ju bara en bisak här, men vad skönt det lät när du beskrev hur du satt där i stolen och i stolen och plötsligt nickar till lite grann. Det där drömmer jag om att få göra.
Ja, det är härligt. Pröva.
Ja, jag ska pröva. Får vi se om det dyker upp någon rödhake.
Ja, gör det. Ja, så var det i alla fall.
Så var det i alla fall. Tack för en fin rapport, Marit.
Du, får jag säga en sak till dig, Christer?
Det beror lite grann på vad.
En liten snabbis. För 6 år sedan då ringde jag dig. Vi pratade om en uggla som jag sprang på mitt ute i skogen. Du fick titta på honom på Facebook. Så pratades vi vid.
Jaha. Men då vet jag inte om jag ska tänka på dig som ugglemarit eller rödhakemarit nu.
Du, jag kan ta dem lite mellan skata.
Marit, vi hörs med största säkerhet igen någon gång då.
Ja, ha det gott.
Ja, du också. Hej då.
Ja, hej.
När jag vaknade i morse hade jag fått ett sms från min producent Hanna med en länk från TTELA om en artikel om en kvinna från Vänersborg. Jaha, tänkte jag, varför då? Jo, men då, den här artikeln hade gjort Hanna på väldigt gott humör. Och det förstod jag varför när jag hade läst den, för den handlar om Anna som räknar ringmärkta fåglar i ett parkområde vid Vänern i Vänersborg, som de senaste åren har fått en ny bästa vän, måsen Måsis. Så fort Anna visar sig kommer enligt uppgift Måsis och sätter sig på hennes huvud för att få lite torrfoder. Det här låter ju både som en fin och annorlunda vänskap, och med lite tur ska Anna nu finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset.
Ja, förlåt. Hey. Det låter ju helt galet.
Nej, jag tycker det låter underbart. Hur gick det till när du och måsen Måsis blev kompisar?
Vi ska se, det var nog 4 år sedan precis, sommaren för 4 år sedan, så var jag ute och kollade efter ringmärkta fåglar, och för att de ska komma nära så matar jag ju dem lite då, annars så ser man ju inte ringarna.
Nej.
Och då helt plötsligt när jag stod där så kände jag någonting mjukt, sådär, försiktigt gled ner på huvudet. Och så tänkte jag, men gud, vad är detta? Men så liksom kikade jag lite så här på sidan, så då såg jag vingen då. Så då förstod jag ju att det var en fiskmås som satt på huvudet där.
Vad kände du då?
Åh, jag kände mig så hedrad. Nej, jag kände jag inte rädd och så. Jag älskar ju fåglar. Så jag blev inte rädd. Jag blev nog mer... jag blev förvånad bara. Jag tyckte det var, jag kände mig hedrad att den vågade sätta sig på mitt huvud, kan man väl säga.
Men det här är 4 år sedan, och det var inte en engångsföreteelse att Måsis valde just ditt huvud?
Nej, den har ju kommit varje år nu efter. Nu ska vi se nu. Den kommer så där i början på maj och ser den väl här till juli ungefär då någon gång. Jag vet ju inte, den är ju inte ringmärkt, så jag vet ju inte var den tar vägen. Men den, ja, så varje dag när jag går ner till Skräckland, så jag bor jättenära Skräckland, så kommer den och dimper ner på huvudet. Det ser ju lite roligt ut, du kan förstå.
Ja, hur reagerar folk som ser er som går förbi? Där är en dam med en mås på huvudet, ser jag rätt?
Åh, gud, ja. Ja, en del bara står liksom och oj, vad märkvärdigt. Och en del tar kort och en del skrattar. Och, ja, du kan ju tänka dig själv om du ser en kvinna springa omkring med en mås på huvudet. Liksom.
Jag har ju sett de här otroliga bilderna som har kommit in. De ligger nu på kvällspasset i P4s Instagram, där man kan se Måsis, tror jag det är då, som är på ditt huvud. Alltså det är en fantastisk syn.
Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är ju speciellt. Alltså, jag har ju aldrig varit med om det någon gång tidigare, och jag har ju ändå varit med fåglar i över 15 år, tror jag.
När Måsis kommer och landar på ditt huvud, får lite torrfoder, pratar ni med varandra om något, eller är det liksom en tyst vänskap?
Nej, jag pratar.
Vad säger du för något?
Nej, vad säger jag? Åh, hej Moses, kommer du här? Och då ska du ha lite torrfot? Så där liksom, jag småpratar lite och sådär. Och han säger ju inte mycket. Vet du.
Ger han ifrån sig några ljud eller är det liksom en envägskommunikation?
Ja, det är nog mest en envägskommunikation. Han är väldigt tyst och stillsam om man jämför med alla andra måsar, för de skriker ju rätt mycket. Nej, lugn mås.
I TTLA kan man läsa att du har en till fågelkompis, en skrattmås som du kallar Gertrud och som är född i Essex. Sitter ja. Gertrud också på ditt huvud?
Nej.
Nej,
för det gör hon inte. Hon kommer alltid, varje år när hon kommer. Hon har nog varit här i, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa sist, 8 år eller något sånt där. Så hon kommer alltid och cirkulerar runt mig. För jag känner igen henne, för hon har en gul ring. Det såg du kanske på bilden. En gul märkning på benet. Så hon kommer ju också varje år. Jättesöt.
Men tror du att hon skulle vilja sätta sig på ditt huvud om det inte var upptaget av Moses?
Självklart. Det begriper du väl. Du,
när vi ändå pratar om det här med att ringmärka fåglar. Vad är grejen med det? Kan man förklara det kort så att folk som inte är så insatta, till exempel jag, förstår?
Ja, det är ju, för man samlar in data då. Först rapporterar man till ringmärkningscentralen i Stockholm. Och då gör de någon sån här, sammanställer man någon ornitologisk forskning för att samla in data om hur de flyger, var de flyttar, alltså flyttmönster. Och sen kan man ju också läsa av då hur de klarar sig och hur, om de dör eller om de överlever, hur länge gamla de blir, och kan man ju se genom återfynd och sådär då. Och beteende, om hur de rör sig, och även hälsan, till exempel sjöfåglar. När man tänker på fågelinfluensan och sånt där då, så kan man ju hitta de ringmärkta fåglarna, kan man ju, vad heter det, kan man ju dokumentera då om det har kommit fågelinfluensa till exempel, och på ett ungefär hur många som har blivit sjuka, och fler fåglar blir ju ringmärkta, så det är ju väldigt bra.
Så det är viktigt att hålla koll på dem lite grann?
Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker det är... Jag har gjort det i många, många år. Och det är, men det är lite spännande också. Man skickar in, förra veckan var det en fågel från Holland. Och så skickar man in till ringmärkningscentralen. Så får man tillbaka sen liksom en lista med var den är född och hur gammal den är och var den är ringmärkt och sådär. Det är jättespännande tycker jag.
Och Gertrud var så ringmärkt, men inte Moses?
Nej, Moses är ju inte det tyvärr. Han är en fri fågel, eller vad man säger.
Ja, det säger man väl. Fri som en fågel. Ja. Har du träffat Moses eller Gertrud idag?
Ja, båda två.
Båda två? Och Moses är på huvudet?
Moses, han kom direkt runt hörnet här på mitt hus och kom han och satt sig på huvudet.
Jag vet inte om du lyssnade på kvällspasset igår, men då ringde den förtjusande 10-åring vid namn Lana in till oss. Och hon hade blivit väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud för att försöka komma åt hennes macka. Jag hoppas att du, Lana, lyssnar idag med, så du får höra att det inte alltid behöver vara ren skräck med fåglar på huvudet.
Nej, det behöver du inte. Det är mysigt.
Det är mysigt.
Ja,
det är rätt huvud att sätta sig på ditt, det hör man ju direkt alltså.
Ja, de flesta skulle ju inte gilla det.
Och återigen då, för er som lyssnar, om ni blir nyfikna, det ligger fantastiska bilder på kvällspasset i P4 heter det, P4s Instagram, där man kan se måsen Moses sitta på Annas huvud. Väl värt en titt. Ann-Marie berättar för oss här: min vuxna dotter och jag var i Prag. På väg ner mot centrum gick vi och tittade på alla vackra hus och pratade om att det var så otroligt många duvor på taket. Rätt som det är får hon ett fågelägg rakt i huvudet som krossas och sakta börjar rinna ner för panna och näsa. Bara att vända och gå mot hotellet, hälsar Ann-Marie. Här kommer en färsk rapport också om synergieffekter och win-win-situationer mellan olika typer av djur. Det är Anders Olsson som skriver: på våren när mina köttdjur börjar tappa vinterpälsen så utnyttjar kajorna det för att plocka deras hår som bommaterial. Till stor glädje för både kossor och kajor. Vänligen, Anders Olsson i Fågelmara. passande ortsnamn han lagt till, och det håller jag verkligen med om, Anders. Tack för rapporten.
Och nu kommer extra material exklusivt för dig här på podden.
Där var Tex-Mex-buffén igång. Vad kul, underbart. Och jag har ju med mig idag tre stycken H. Hugo, Hanna, Henke.
Sant.
Det är så sant. Yeah.
Vilket powergäng i denna fågeldjungel.
Vad står vi för? HH, det är ju, det har ju redan, men HHH.
Hör, häpna, halsa.
Men det är också sådär. Ja. Alla indier, de har ju ett H i början av namnet.
Har de?
Hrunder.
Vadå, alla indier har det?
Har du varit i Indien?
Nej.
Jag har aldrig, jag har bara varit där en gång i och för sig, men jag träffar inte en enda som heter Hrunder.
Alltså.
Nej, jag tror du är felinformerad. Ja.
På andra sidan jordklotet så finns ju inte ens vår bokstav, höll jag på att säga, i typ Latinamerika.
Man säger den i alla
fall. Det finns ju ingen som heter, ja precis, den finns, men den sägs inte. Mm.
Det är stumt.
Anna. Stumt.
Men ni är inga stumma hår, det kan man inte beskylla er för. Verkligen inte. Men vad kul det är med fåglar. Jag vet ju att det här är ett av dina favoritämnen, Hanna.
Verkligen.
Vad är det med fåglar som gör dig så förtjust?
Mm. Men att de är vilda. Ja, de kan ju vara tama också förstås. Men att det känns som att det är många människor som har kommit dem nära. Det märkte man bara med Moses till exempel.
Moses.
Alltså det finns väl ingen som är så vild och fri på ett sätt som en fågel. Fast som ändå på något sätt söker, man har någon slags connection med människan. Mm. Och jag tycker det är så fint. Många också den här historien om hur man räddar en fågel och hur man sen liksom låter den flyga upp i himlen när den är frisk och hur den sen ett år senare kommer tillbaka. Och men du pratade ju med en Morgan som jag skulle koppla in, men det var lite tjall på hans telefon och han hade ju räddat en kaja som hade varit hemma hos honom, ja, men kanske om det var en sommar då eller något liknande.
Ja, den hade dykt upp en sommar.
Och sen hade den då, nästa sommar så kom det en flock som han flög iväg med. Mm. Och sen ett år senare så kom det en flock med kajor och då ropade Morgan
Klas!
Som han hade döpt den där kajan till. Och då kommer Klas nerflygen och sätter sig framför honom. Och ja, det är så himla fint.
De är väldigt smarta,
ja,
fåglarna. Alltså.
Verkligen.
Det var ju lite småsnuskigt där ett slag i ett samtal också.
Oh.
Med de 15 kalkonhonorna som gick ner i parningsställning och visade sin kloak för att han hade en röd tröja på sig.
Alltså kloak är så...
Det är äckligt.
Det låter så äckligt att man gör ju alltid det som fågel. Kloakkyss heter det ju när fåglar parar sig.
Jo.
De sätter sina kloaker mot varandra och... Puss, puss.
Nej. Jag vill inte veta mer.
Men du Henke, nu när vi har dig detta icke-stumma H här med, alltså, en av mina absoluta favoritfågelhistorier som säger så mycket om dig och din person och hur du var när du var liten. Vet du vad jag tänker på?
Ja, min systers underlag.
Ja, kan vi inte få en favorit i repris? Alltså, jag blir så glad när jag hör detta. Jag känner så starkt för dig och för din syster och för allihopa. Ja, men hur var det nu? Ja.
Nej, men min syster, hon hade ju en underlat som var, det var hon och underlaten, det var liksom, de var ett med varandra.
Det var klarkyss.
Ja, precis. Hela vägen. En underbar underlat. Hon skulle åka till Grekland. Var borta en vecka. Och jag tror att den här undulaten, den blev väl deprimerad. Så den dog.
Nej.
Och hon ringde ju hem ibland och frågade hur var det med undulaten och sådär. Liksom, ja, men det är bra, det är inga problem. Och vi måste ju mörka det här liksom, när hon kommer hem, för vi var på en stor familjemiddag. Så hon sa till mig då, jag var väl typ 8-9 år, och så, säg ingenting till Ulrika om undulaten nu. Vad du än gör, för nu kommer hon på flygplatsen. Hon kommer komma mitt i middagen när alla sitter och äter. Och jag har ju någon slags Tourette av mig då liksom. Så att när mamma, liksom, när min syster kommer in där och alla säger hej, hur är läget? Kul, vad kul att se dig! Ja! Så säger jag bara helt, fågeln är död. Och min syster bara springer ut storgråtandes ur rummet.
Vad gör du då?
Jag bara...
Fågeln är död!
Ja, precis, och alla tittar på mig som din dumma jävel, du skulle inte säga någonting. Och jag bara, oj då, jag kanske inte skulle det, nej, just det. Jag kan inte hålla mig. Jag tyckte att hon hade rätt att få reda på det. Vi kan inte sitta här.
Nej, du hade ju rätt, men det blev ändå fel.
Ja, det blev så fel. Hon hade ju blivit lika ledsen oavsett. Så det var lika bra att riva av plåster, tänkte jag kanske.
Men jag tänker också att denna föräldrar då på ett sätt, även om de kanske inte såg det så då, de slapp ju ta det snacket själva.
Ja.
Typ tre timmar senare.
Ja.
Men var hon arg på dig, syster Ulrika?
Nej, det kunde ju inte jag hjälpa. Liksom, men,
fågeln är död.
Ja, nej, men hon var bara jätteledsen. Hon var så ledsen för den här fågeln.
Skaffa någon ny underlag?
Ja, hon skaffade en ny. Och sen kommer jag inte ihåg hur det gick med den. Men den dog väl någon gång också. Men kanske inte under lika dramatiska omständigheter.
Nej. Har du själv haft husdjur?
Nej, men jag har inte haft det förutom min systers fågel då. Ja. Nej, men jag gillar ju undulater och fåglar och sånt. Och jag kommer ihåg att vi låg på Väderöarna långt ute till yttre havsbandet i Bohuslän. Och
då är det båthistorien?
Ja, jajamän.
Åh, vad gott.
Och då är det alltså en duva som kommer fram till våran båt. Så här, den är väldigt nära oss. Och så säger mamma, testa liksom och håll fram lite brödsmulor i handen och se när den går fram. Och då går den fram, vet du, och pickar i min hand. Det var en religiös upplevelse.
Var du liten då också?
Ja, men jag var väl typ 7-8 år.
Det är den åldern när du liksom hade som mest fågelkontakt.
Precis. Men det var häftigt.
Hur var det att ha hand om dig när du var liten? Jag menar, du är helt galen.
Nej,
som
det
vuxen.
Var fruktansvärt. Jag menar, jag sprang runt på klipporna där. Jag kommer ihåg en gång, min mamma hade stickat en tröja i bomullsgarn till mig på midsommarafton. Och det tog liksom 10 minuter, så ramlade jag i med den här jävla tröjan. Och den hängde ju ner till knäna på mig då liksom. Mamma, en vit tröja i bomullsgarn. Och det enda jag sa när jag kom, när de drog upp mig, var det var gött med dopp.
Ja, det finns bara en hänka igen.
Jag var galen.
Ja. Men också god, snäll.
Ja, så var
men
det.
Men buspojke.
Jajamän, men jag också var... Min mamma och pappa hade en sån här band med gamla Lasse Dahlqvist-låtar. Mm. Och de spelade den här i bilen om och om igen. Och jag lärde ju mig de här låtarna. Så att när det var lite party sen så fick jag ju uppträda och stå och sjunga de här... Engelska flottan har siktat. Så fick jag liksom 5 spänn och kände mig jätterik. Så det var liksom min artistbana som började där, kan man säga.
Och sen har den bara gått spikrakt uppåt,
ja,
framåt.
Jajamän.
Kan du, för du har ju väldigt bra minne. Kan du fortfarande alla Lasse Dahlqvist-låtar?
Ah, det är lite vagt.
Det är det.
Ja, men ge mig några öl så sitter de som smäcken.
Jag skulle så gärna göra det om vi inte var i Sveriges Radios lokaler.
Exakt.
Dopa dig med lite öl så vi får Lasse Dahlqvist.
Ja,
men kanske när vi är ute och tar en after work.
Tar vi med banjon.
Varför är det Henkes förslag på ämne? Jag skulle bara ta en öl.
Mm. Jo, fast det enda är ju det att jag skulle bara ta en alkoholfri öl.
Och sen fick jag sitta och lyssna på Henke Henriksson sjunga Lasse Dahlqvist tills de stängde.
Ja, men vad trevligt. Är det något mer vi har att tillföra egentligen? Förutom att fågeln är död.
Prata inte, påminn mig inte om det här mer.
Jag tänker på det varje gång vi pratar om fåglar, och i synnerhet tamfåglar.
Ja, jag ska faktiskt berätta. Jag ska fråga min syrra så här, 45 år efteråt. Hur har du hämtat dig? Vi har aldrig pratat om detta.
Det hade varit så roligt. Ja.
Men kan vi inte ringa upp henne nu?
Ja, men exakt vad jag tänkte. Det kanske är too risky. Jag vet inte hur hon är, men... nu tänker han där...
Du menar vi ska ringa nu?
Ja, vi ringer henne nu. Alltså, du river av plåstret. Det var det du ville göra.
Jag menar, tror du att hon vill vara med i potten?
Ja, varför skulle hon inte vilja det? Det är Henke Henriksson.
Jo, men...
Brorsan ringer.
Ja, vi testar.
Okay. Ja!
Det blir KBT, han är live.
Jag vet att hon är, kanske är
Grekland.
Vem har hand om underlaten då?
Han kopplar in.
Det här är ju...
Oj.
Hur ska vi... Bara för det få höra Henkes syrra.
Hallå?
Hej!
Hej, det är Henka.
Ja, hej.
Vad är ni någonstans?
Nej, jag sitter hemma vid köksbordet.
Ja, okej.
Okay. Jag bara har radion och robotdammsugaren på.
Oj!
Så det blev lite mycket ljud där.
Du, Ulrika, jag måste bara säga en sak. Du vet när du var borta i Grekland och vi skulle ta hand om din underlat.
Ja.
Och du kom hem och den hade dött.
Ja.
Kommer du ihåg det när jag skrek, när du precis kom in, att fågeln är död?
Ja, jag kommer ihåg det som det var igår.
Ja, vi har inte pratat om detta.
Nej, du var inte gammal då.
Nej. Men det var ju väldigt dumt av mig att säga det, sådär bara rakt av.
Ja, men det var en sensation för dig. Du var så liten, så det var något stort du måste få ut till liksom.
Ja.
Du,
Så var det nog. Och du blev jätteledsen, kommer jag ihåg. Och jag fattar inte riktigt.
Nej. Jag förstår inte att man kunde ha känslor för en liten fågel, kanske. Jag har ju haft tre underlater, va?
Ja.
Vita underlater, va? Ja.
Men du hade en katt ett tag också, samtidigt som du hade underlaten.
Nej, det vet jag inte.
Men du tog hand om en kattunge.
Ja, för vi skulle åka till Blå Stjärna med den.
Ja.
Det var ju min kompis Mias katt.
Just det.
Och hennes mamma skickade oss till Blå Stjärna för vi skulle avliva katten.
Så var det.
Det var ju inte så smart att skicka två tonåringar.
Och avliva en katt,
nej? Nej.
Jag är ledsen att jag bryter in här på linjen. Christer heter jag och jobbar med Henke och vi håller på att spela in podd här, och den här historien har kommit upp så många gånger om när han kom till dig och ropade fågeln är död, och nu höll vi på att prata om det här och bara, har du snackat med din syrra om det här någon gång? Och då sa, nej det har jag inte, ring upp henne, sa vi, och då gjorde Henke det, och jag, alltså, det är så fantastiskt att ha Henke Henrikssons syster med, alltså det här är underbart, Ulrika, vad glad jag blir.
Okej, men ingen sändning.
Nej, det här är extra material till podden, så vi kan redigera då. Vi skulle aldrig lägga ut det i direktsändning, naturligtvis. Nej. Ja, men han är inget monster, Henke, även om man kan tro det ibland.
Nej, man vet ju inte.
Man vet inte. Men hur är det att ha Henke Henriksson som bror?
Det är väldigt kul att ha Henke som bror. Jag säger ju Henkan då.
Ja.
Det är... Han är ju liksom familjens, vad ska man säga?
Pelle Jöns.
Han är ju, får alltid saker att hända. Han livar upp alla släktskalas. Alla mina barns förebild i många år. Tills han fick egna barn. Då tyckte de att Henkan hade tappat det.
Ja.
Då blev han plötsligt lite seriösare.
Men jag som har jobbat med Henke så länge, jag tycker att det var det bästa som hände när tvillingarna kom. Han blev ju liksom den nya Henke efter det. Det gick ju att samarbeta med innan. Du vet, han kom till mig, sprang till mitt tangentbord och bytte plats på bokstäverna och liksom drog en kondom över telefonluren och ringde så man skulle svara. Så det var som ett ständigt practical joke. När jag skulle läsa in en tralla, då kunde han lägga på snarkningar i bakgrunden. Alltså det var terror. Men när tvillingarna kom, då blev han perfekt.
Ja, det kände du då. Då blev det en balans, någorlunda balans.
Ja, mycket bättre balans. Men jobbar du också med teknik, Ulrika?
Nej, inte alls. Jag jobbar i sjukvården. Jag är väldigt förkyld då. Jag låter lite hes här.
Ja, det kan jag tänka mig att man blir i vården. Men det är ju väldigt bra också att ni sprider ut det, så att inte alla har samma ägg i samma korg, eller vad det är man säger. Ulrika, för mig var detta fantastiskt. Jag hoppas du också tycker detta känns okej. Men det går alltså inte ut över hela Sverige nu. Utan det var bara en liten intern grej. Men fantastiskt detta. Och jag får beklaga att det gick som det gick med underlaten i Grekland.
Ja, jag har kommit över detta.
Du har det, det var dit vi kom.
Jag ber om ursäkt för att jag sa det på ett sånt plumpt sätt.
Du är förlåten.
Tack.
Absolut.
Tack, Siran.
Jag har inte tänkt på det på 40 år kanske.
Nej, ja, men skönt. Tack. Ja. När vi började prata om det nu så tänkte jag faktiskt på att vi har aldrig snackat om den här grejen liksom.
Nej.
Ja, men nu har vi gjort det, nu har vi rätt ut det. Känns jättebra. Ja,
det är härligt. Ja. Inget gammalt groll här.
Nej. Gud vad skönt. Vi hörs sen.
Ja, ha det fint.
Tack,
detsamma. Hej då, Ulrika.
Hej.
Tror du kommer få skit för det där i efterhand, Henke?
Nej.
Nej, hon var ju verkligen otroligt rar.
Ja, min syra är bäst.
Alltså gud, jag vill vara med på era släktträffar. Ja. Underbar kvinna.
Men du vet, min bror, han var ju ett år äldre än min syra. Och jag avgudade min brorsa. Mm. Men det var ju liksom min syra som var den snälla. Min brorsa tyckte jag bara var ett as, liksom, som bara stick, sketunge. Men syrran var ju den som var liksom... Ja, hon tog ju hand om mig liksom. Mm. Hon var ju grym, men hon fick ju inte den kärleken som hon förtjänade liksom.
Men nu får hon det.
Nu får hon det.
Förutom när du ringer upp henne i smyg i podden.
Ja, de
verkar ta det, hon är en cool person.
Ja, nej, men fan, hon är grym alltså.
Det är du med, Henke.
Tack.
Verkligen.
Väldigt konstigt att det här handlar så jävla mycket om mig. Fan, är frågan om? Ja, nu har vi fyllt Henke-kvoten för i år, känner jag. Tack.
För ikväll. Ja.
Hej då.
Hej, hallå du som lyssnar. Du vet väl att vi blir superglada om du hör av dig till oss. Och mejladressen, den är ju så här.
kvallspasset@sverigesradio.se. Från Russia with love.
Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en rejd och somna? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är kärleken i sak när vi är poddarna for life. Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en rejd och somna? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är klapp, klapp, boom. Vi är poddarna for life.